Vi tänkte nu att tre personer skulle få kommentera rapporten. Jag presenterar de här personerna i takt med att de kommer upp. Men först ut tänkte vi att Pernilla Sjöqvist Rafiki ska vara. Hon är utvärderare på enheten för tematiskt stöd som heter Tema här på Sida. Och den ligger under avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd som heter Intem. Om man inte jobbar på Sida så vet man nu vad de förkortningarna betyder. Där har du en, bland annat en rådgivande roll mot de som upphandlar utvärderingar decentraliserat. Men du har också erfarenhet som lokalt ansvarig för forskningsbeståndet i Rwanda av att själv upphandla decentraliserade utvärderingar. Yes. Varsågod.
Tack. Först av allt vill jag bara säga tack och välkomna. Roligt att det är så många här som vill diskutera utvärdering så här tidigt på morgonen. Tycker jag är spännande. Och tack för en jättebra presentation. Jag vill bara upprepa också vad Cecilia sa i början, att vi från, om jag nu kallar oss UTV som är lite längre i gemet här, känner igen den förkortningen sedan tidigare, men vi är chefsutvärderarens grupp på Lalala, det blir så långt så jag kallar oss UTV helt enkelt. Vi välkomnar också den här kartläggningen. Jag tycker den är jättespännande och intressant och ett viktigt ämne som tåls och diskuteras ofta och på olika sätt. Och mina kommentarer nu kommer vara lite mer från vårt perspektiv. Och det kommer finnas fler som kan ta upp andra perspektiv som kommer här. Men det är en bra kartläggning och vi är väldigt tacksamma också att den kallas just för kartläggning och början till ett samtal. Jag tycker de här sista frågorna som rapporten själv lyfter är väldigt relevanta och visar att det finns minst en PhD, om inte två doktorsavhandlingar som kan komma till stånd på just de här frågorna. Så att kartläggningen är väldigt intressant och intressanta resultat som man ibland kanske studsar på lite grann och undrar vad det är här. Det ger många följdfrågor, vilket visar att det är en bra kvalitet. Mycket att fundera vidare på. För oss framförallt. Vi har många saker vi kommer att plocka, både tankar och en del vi kan diskutera idag, en del vi tar med oss vidare. Och med risk att kanske bli lite teknisk, så om jag går in på en övergripande fråga som ligger bakom här, liksom håller då rapporten eller den här kartläggningen, kan man håller vi med om den här verklighetsbeskrivningen som den ger uttryck för? Och då måste jag säga lite nja, sådär. Och varför är ni själva inne på att för att få lite djupare förståelse, för att verkligen liksom förstå den här verkligheten, så behöver man gå lite djupare och ta till kanske andra studier och andra metoder. I och med att rapporten tittar på decentraliserade utvärderingar som ni själva problematiserar, så är det inte en så förvånande bild som vi får fram. En stor del av dem är midterm reviews. Många av de decentraliserade utvärderingarna är gjorda precis innan ett beslut om eventuell fortsatt finansiering ska tas och ligger därmed inte per definition kanske rätt tid för att verkligen ta sig an det här kriteriet. Så idag, så som vi jobbar idag, så kanske den typ av utvärderingar som är bäst lämpad för de här är de centraliserade utvärderingarna. Det vill säga de som vi tar beslut på, GD tar beslut på, vi tittar på lite större tematiker eller frågeställningar som är verksrelevanta. Där finns det en del, och där finns det en del studier som redan är gjorda som tittar mer specifikt på uthållighet, men på i en större utvärderingskontext och med större budget och med mer välutvecklade metoder. Det finns några här i publiken som har erfarenhet av att ha varit med eller handlett eller varit chef över sådana, som kanske vill kommentera på det senare. Men den här frågan då som ni lyfter om ex post utvärderingar på insatsnivå är en sån som vi tycker att vi kan ta vidare och fundera på, och framförallt hur man gör det i praktiken. För argumentet för att göra det för att komma rätt i tiden är inte så svårt att köpa. Men hur man gör det i praktiken, och det har varit väldigt intressant med Cecilias erfarenhet som vi då kan plocka vidare internt här på Sida också. Jag tror också att vad man då inne på samma spår, vad studien till viss del eller kartläggningen fångar, är kanske en tendens till rituell utvärdering som, som kan finnas på sida och på andra ställen. Och med det menar jag utvärdering som görs för att den ska göras. Det står i ett avtal eller så. Och då kan vi gå tillbaka och titta på styrdokumenten som vi har. Den kanske inte nämner uthållighet så mycket, men SIDAs instruktion säger att våra avtal ska innehålla paragraf om uppföljning, utvärdering och revision. Vilket är väldigt bra naturligtvis att få ett incitament för utvärdering så tydligt. Men vi tar med oss att vi kanske behöver titta lite på hur den är utformad, den texten som står i våra avtalsmallar. För den sätt att jobba på som vi vill se utvärdering idag, som handlar mycket om lärande för accountability, då finns det ingenting som säger att alla insatser ska utvärderas alltid och att alla kriterier ska med alltid. Och det innebär att du måste ha en... Vi försöker i våran rådgivning till ambassader och så gå bort från den här att allting ska vara med till att det blir just mer behovsanpassade utvärderingar som bidrar till kunskap och lärande om relevanta frågor för SIDA och våra partnerorganisationer. Och det känns lite som att det är en utgångspunkt i kartläggningen att det är det jag tror att ni tror att vi gör hela tiden. Och jag skulle vilja säga att det kanske inte är riktigt så det går till jämt. Men det är naturligtvis där vi vill hamna. Så jag vill faktiskt upprepa det. Det finns ingenting som säger att alla insatser ska utvärderas alltid och ingenting som säger att alla kriterier ska vara med vid varje utvärdering. Sen spelar ni in en ganska stor boll om att vi ska ta oss an det här med metodutveckling i det här området. Och vi ska försöka ta emot den så gott vi kan. Jag tycker det är ett bra inspel och det finns mycket att tänka på som vi kan ta dels i termer av dem med våra ramavtalskonsulter. För att den här frågan behöver belysas på ett delvis annorlunda sätt. I rådgivningen som vi har för löpande insatser så blir det ofta kriterier. De kriterierna som är mest relevanta är kanske relevans, måluppfyllelse och om det går kostnadseffektivitet. Medan både impact och hållbarhet är de som man kanske kan fundera på hur man egentligen och när man ska utvärdera. Det är en vanlig diskussion som vi har i våran rådgivning. Den där frågan om metodutveckling håller vi med om. Och jag ser fram emot en fortsatt diskussion om det. Ni pekar också på att vi bör kunna tydliggöra att uthållighet ska liksom vara ett verktyg för att hjälpa till att tydliggöra längre insatsövergripande processer där enskilda insatser är liksom en del i det. Och där tror jag att vi gör en del av det redan på SIDA, men det kanske inte syns i de här utvärderingarna. Och delvis är det för att i studien har inte gått in och tittat på bedömningsunderlag och promemorier och så, där en del av de här bedömningarna ligger. Du har också nivån under strategiska implementeringsplaner där en del av de här ligger. Men om en lärdom är ju där, om vi då ska fråga efter de här kriterierna, hur får vi med de här, att det blir tydligt hur en specifik fas av ett program ingår i en större process. Så det är något vi får plocka med oss. En sak som vi direkt avråder för, som ni också pekar på, det är det här att lägga ut frågan om fortsatt stöd till konsulten. Det är ingenting som vi från UTV tycker att SIDA ska handlägga sig till konsulterna, utan det avråder vi direkt ifrån. Utan utvärderingen utgör en av flera underlag för att ta beslut om en insats ska fortleva eller inte. Sen tänker jag lite på det här med hållbarhet. Jag tror att vi på SIDA många gånger bakar in det under tankar om ägarskap snarare än terminologin hållbarhet. Och vi kan också fundera på om hållbarhet är det när vi går framåt och är en tidsram när vi ska titta på Agenda 2030. Vi har nya liksom, guidelines om att vi ska jobba flexibelt, strategin och förande ska vara flexibelt, adaptive management och så. Och vi har en Agenda 2030 som trycker mycket på komplexitet. Då kan vi också fråga oss, är det en liten enkel bild det här att se hållbarhet utifrån att vi ska kunna tidsplanera och se vid en viss tid så är det ska vi ha uppnått hållbarhet eller inte, utan är det kanske snarare att vi ska titta på variabler eller mekanismer eller se när de har uppnått någon typ av hållbarhet, och tiden är liksom någon som kommer i steg två. Jag vet inte, men det kan tåla oss att tänka på. Nu har jag nog använt min tid. Tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket, Pernilla. Även om Kim står som andra namn där på listan, så hade jag tänkt att Anna Liljelund Hedqvist skulle få komma in nu. Anna är landansvarig på NIRAS. Hon har en bakgrund inom utvärdering på SIDA. Anna satt också med i referensgruppen för den här studien, vilket gör att hon har kunnat följa hur den har blivit till, vilket kanske gör att du kan studien bättre än om man bara har läst den en enda gång. Anna avslutade en debattartikel för ungefär 5 år sedan, tror jag, med orden att för att undvika att utvärderingar samlar damm i bokhyllor, så bör en organisationskultur uppmuntras där utvärderingar blir underlag för kritisk reflektion kring uppnådda eller brist på uppnådda resultat och vad man kan lära sig av detta. Välkommen.
Tack. God morgon. Hör ni mig i den här lilla micken? Ja, kul att få vara här. Som Jan sa, jag var ju med i den här referensgruppen. Vi var en grupp som försökte ge stöd under den här processen. Och jag ville bara säga att sen jag lämnade processen kring den här rapporten, så tycker jag att det är väldigt intressant att se hur bra den blev. Eftersom jag också jobbar som utvärderare, och där jag jobbar så gör vi många av de här decentraliserade utvärderingarna, så såg jag ganska tidigt vissa liksom metodologiska problem med att göra en syntesstudie. Vi har själva gjort olika typer av syntesstudier av de utvärderingar vi har gjort. Och just kring liksom långsiktiga biståndseffekter så blir det problem, för att det har inte alltid varit huvudsyftet med själva utvärderingen. Men med det sagt då, så vill jag säga att jag tycker, givet de problemen, hur den enda rapporten har lyckats verkligen formulera några otroligt viktiga frågor som vi kan lära kring. Och det var också väldigt intressant att höra dig, Pernilla, reflektera, för jag har tänkt mycket i samma banor. Jag tänkte egentligen att, eftersom jag vet inte riktigt vilket perspektiv jag för hit idag, men vi är ju utförare av många utvärderingar. Och då tänkte jag liksom, en fråga som jag tycker är intressant att prata om är just utvärderingar som verktyg. Jag skulle även vilja liksom en liten reflektion kring hållbarhetsbegreppet. Och också se då lite kring hur är det att genomföra utvärderingar, lite från konsultperspektivet. Och lite då det som Pernilla lyfte, så tycker jag att det är viktigt att fråga sig, vad är syftet med en utvärdering? De utvärderingar som vi gör tillsammans med några andra organisationer under det här ramavtalet som SIDA har för utvärderingar, de kallas då decentraliserade utvärderingar, och vi har gjort sen 2011, skulle jag säga, över 200 utvärderingar av svensk bistånd. Och vi har aldrig gjort en ex post-utvärdering. Alltså en utvärdering som är efter avslutat insats. Utan det är, jag ska säga, till väldigt stor del då såna här så kallade midterm reviews. Där man går in under under halvtid, så att säga, eller innan insatsen ska avslutas. Och väldigt ofta så ombeds, som en del av utvärderingens uppdrag, ska man då också svara på, ge underlag inför fortsatt finansiering från SIDA. Och jag tycker det var intressant att du nämnde rituell utvärdering, för att jag tänker också väldigt mycket på, eller vi tänker väldigt mycket på, vad är syftet med utvärdering? Ni har tittat på själva utvärderingsrapporten, som är en produkt av en utvärdering. Jag skulle säga att många av de här utvärderingarna vi gör, så är det ju liksom processen i sig som är väldigt viktig. Att man samlar en grupp aktörer i genomförandet och reflekterar över vad är målen, vad är syftet. Och den processen i sig kan också vara en viktig del av själva utvärderingen. Så det tycker jag tycker det är viktigt att tänka kring det. Den här utvärderingens syfte... Jag var på ett sånt här development talk förra veckan kring resultatfrågor. Och då tänker jag också, om man nu tittar på den här utvärderingens syfte, man har de centraliserade utvärderingarna, men så finns det även då organisationens eget uppföljningssystem som också är ju liksom egentligen kärnan i att reflektera kring hur uppnår vi våra resultat. Jag tänker den pusselbiten är också viktig att lägga in när man tittar på vad är det, när vi tittar på effekter av svensk bistånd och inte minst dialogen som partnern har med Sida. Och jag tror att det är, eftersom det kommer tydligt tillbaka till liksom det metodologiska upplägget här, vad är det vi tittar på och vilka slutsatser kan vi dra, så måste man ha hela bilden framför sig om vilka pusselbitar som behöver vara på plats. En liten reflektion kring hållbarhetsbegreppet, och det är egentligen kopplat till planering av insatser och resultat som du nämnde, Marcus, när vi pratar om vad ligger i hållbarhetsbegreppet. Någonting som vi märker, kanske inte just när vi gör utvärderingar, men när vi ger stöd till organisationer i deras uppföljning av insatser, är ju lite kring vad är då ett resultat, kortsiktigt, långsiktigt, prestationer. Om man får över lite fokus på att det handlar mycket om beteendeförändring, att beteendeförändring är något som man vill uppnå som ett resultat av den här insatsen, att det fångas de här lite som svåra resultaten på organisationen i institutionell nivå, när man flyttar från, man har lärt sig någonting, kunskapen finns där, men det leder till en beteendeförändring, då tycker jag att det är väldigt ofta kopplat till om man lyckas nå hållbara resultat eller inte, för att det är oftast någonting som man inte kanske tänker på. Det är väldigt sammankopplat med ägarskap och vilja till förändring som sen då har en direkt effekt på om man faktiskt uppnår de resultaten man har sagt. Så att för att komma åt de här frågorna så tycker jag att det är viktigt att man liksom verkligen fokuserar på frågor kring beteendeförändring, individer och organisationer och även liksom mer institutionell nivå redan när insatsen planeras och redan i val då av typ av samarbeten som man ingår. Sen tänker jag lite det här, och jag känner ju mig, jag tittar på listan i den här rapporten, vi har Niras och Tidering Develop har gjort faktiskt en hel del av de decentraliserade utvärderingarna. Det finns ju en hel del begränsningar som också benämns som kvalitet i utvärderingar. Kanske bara säga några ord om, oftast då så är det lite det här rituella sättet att se på en utvärdering. Det står i ett avtal, den ska göras. Sida-handläggaren som avropar kanske inte är jätteintresserad av att lära och reflektera, utan det ska göras som en del i att förlänga en insats. Man vill ha svar på väldigt många frågor över ganska kort tid. Jag tycker att det är verkligen intressant att höra lite hur Pernilla ser på hur man kan använda utvärderingsinstrumentet på insatsnivå. För jag tycker verkligen att man behöver reflektera över det. Titta på det. Vad kan man få därifrån? Vad vill man ha svar på? Att ha ganska intressant reflektion, för det gick ut, det var några större utvärderingar som upphandlades under hösten som var betydligt större i omfattning, och de hade ju säkert en tredjedel av de utvärderingsfrågor som vi i vanliga fall då får i utvärderingar som kanske har ungefär 30 dagar. Så att det är också så där, när man tänker till, då har man färre frågor, och sen i de här mer pågående utvärderingarna, då ser vi oftast kanske upp till 20 minst utvärderingsfrågor. Så att det är förstås en blir ett problem, och då kan man inte gå så djupt. Så det är också en, jag vet inte om det är ett försvar, men jag tycker det är viktigt att ha med det också när man tittar på, när man använder såna här typer av rapporter för att göra den här typen av studier. Ja. Jag tror att det var det jag hade att säga just nu. Och återigen, det är en otroligt intressant rapport. Och jag tycker att de här fem frågorna som formuleras, var och en av dem vill man hoppa på och gräva i på en gång. Så ja, bra jobbat.
Tack för det, Anna. Känns kul att ni båda har pekat på möjligheten att skriva avhandlingar om de här frågorna. Sist men absolut inte minst, Kim Forss är förvisso ledamot i expertgruppen för biståndsanalys. Han har, som ni ser, inte på sig den hatten idag. Han är nu här som utvärderare och forskare med inriktning på utvecklingsfrågor. Han har gjort också ett flertal bedömningar av utvärderingars kvalitet. Kim satt också med i referensgruppen för den här studien. Varsågod.
Tack. Hör ni mig? Hyfsat bra. Fint. Jag tänkte ge ett par stycken exempel på studier och utvärderingar av hållbarhet. Och tre sådana fall. Det första gäller egentligen ett samarbete som Sida finansierade i Tanzania. Startade 1978, hette systerindustriprogrammet. Syftade till att bygga upp småföretag i Tanzania. Under en period av 10 år bidrog det till att det startades ungefär 20-22 sådana företagssamarbeten i Arusha och Moshi i norra Tanzania. Av olika anledningar fasades det programmet ut under tiden 1986-89. Och sen gjordes det en utvärdering 89 där man konstaterade att det här var inte hållbart och så avslutades programmet. I fjol var jag tillbaka i Tanzania och tyckte det skulle vara intressant att se hur många av de här företagen fanns egentligen kvar. Var det någon av dem som fanns kvar? Och då skulle man kanske förvänta sig att 4-5 stycken kanske skulle existera vidare. Men det visar sig att av de här 22 företagen så var det 20 som fortfarande var igång. Och av de 20 så var det flera stycken som gick riktigt, riktigt bra. Och en del av dem hade vuxit. Både så att en del av företagen hade köpt upp de andra företagen. De hade utvecklat teknologin. 60% av maskinutrustningen som hade fått över var fortfarande igång och funkade. Och det var så här all-purpose-maskiner som svarvar och svetsaggregat och liknande. Man hade utvecklat nya produkter, man hade klarat generationsskiften, man hade diversifierat vidare så att företag som hade vuxit hade då gått vidare in i vertikala led och köpt upp företag i hotellindustrin, byggnadsindustrin och så vidare. Och det visade sig att det får man väl säga var ganska bra. Företagen hade liksom överlevt i 30 år, 40 år från det de startade och man kan konstatera att det var egentligen sustainable i väldigt stor utsträckning. Det andra fallet som jag reflekterar lite grann över och som jag har pratat med Marcus om under det här arbetets gång gällde Swedfund-projekt. Swedfund startade som organisation 1978. Och ungefär 20 år senare, mot slutet på 1990-talet, hade man gått in i drygt 150 olika investeringar. 37 av dem var så dåliga, så riktigt, riktigt dåliga, att Swedfund fört av dem från böckerna och avslutat sitt engagemang i dem. De hade gått i konkurs i regel. Men vi var någon som var lite intresserade att se vad har egentligen hänt på plats i de här riktigt dåliga avslutade projekten. Och så var vi ute och tittade på det. Och av de 37 var det 10 stycken som vi inte kunde få någon information som helst om. Så där får man nog dra slutsatsen att de överhuvudtaget inte existerade. Men de övriga 27, där hade det blivit någon typ av verksamhet ändå. Efter en eller flera konkurser så hade nya ägare eller till och med samma ägare kommit in. Och när man då hade förvärvat kapitalet i de här företagen till en mycket lägre penning så var ju avkastningskravet lägre. Och då kunde man få igång en verksamhet igen. Och när vi tittade på de verksamheterna så såg vi att det var ofta så att man arbetade mer för en hemmamarknad än för exportmarknaderna. Man hade gått över och hade betydligt mycket mer importerade eller inhemskt genererade råmaterial än vad man beroende av import för insatsvaror till produktionen. Man hade också en mycket enklare ägarbild. När Swedfund var ägare, då hade man ofta 5-6 olika ägare, investeringsbanker och statliga institutioner, ägare i Sverige, Swedfund själv som ägare. Efter de här rekonstruktionerna var det i regel bara en ägare. Och det ledde ju till livskraftiga företag som växte vidare. Och det är ju på sitt sätt trevligt, men det är ju också så att vi riktar ju en viss kritik mot Swedfunds affärsmodell med hur det ser ut med de investeringarna. Men det visar också att det kan vara saker och ting kan hända efter det i alla fall. Det tredje fallet som jag reflekterar över var en utvärdering som jag ledde i Indien för några år sedan. Och det var ett samarbete mellan RFSU här hemma och en indisk organisation som heter Mamta. Det var mångfacetterat. Det syftade till att bygga upp institutionell kapacitet i den här organisationen Mamta. Det syftade till att bygga nätverk mellan organisationer som arbetade med sexuell och reproduktiv hälsa. Det hade pågått i närmare 20 år och var då på väg, det var den sista utvärderingen som gjordes då. Och när vi bedömde resultaten, så vad är det som har hänt som har varit stort här? Då var det en av de saker som man med lite klang och jubel pekade på var att man hade lyckats få igenom en lagstiftning i det indiska parlamentet som innebar att man förde in sexuell och reproduktiv hälsa i läroplanen i skolutbildningen. Och det var ju liksom guld värt, det var nyckeln, det var dit man ville komma. Det var kanske det allra viktigaste att åstadkomma det. Och det konstaterade vi i utvärderingen och tyckte att ja, men har man lyckats med att få till stånd en lagstiftning i parlamentet, då är det ett hållbart resultat. Och så står det också i utvärderingen. Men sen var jag tillbaka i Indien en 4 år senare ungefär. Och av andra anledningar, men träffade de här människorna på Mamta i alla fall. Och då var det inte lika glatt där, för under mellantiden hade det varit val och i flera av de indiska delstaterna hade hindunationalistiska partier kommit till makten. Och där hade man genomfört en lagstiftning som vände tillbaka och förbjöd de här momenten i läroplanen. Så det skedde en backlash på lokal nivå i stater som Bihar och Uttar Pradesh och Rajasthan. Det vill säga att det som vi trodde var väldigt ett yttersta exemplet på en hållbar förändring visar sig vara mindre hållbart. Vad som har hänt sedan dess vet vi inte. Det kan mycket väl ha gått åt andra hållet. Vad de här tre exemplen säger är ju att detta är rätt komplicerat och att utvärderingar ofta har fel, inklusive mina egna utvärderingar. Och det innebär att vi måste vara klara med vad är det egentligen vi menar. Vad innebär hållbarhet i olika sammanhang när det gäller företagsamhet, när det gäller kapacitetsutveckling, när det gäller politiska förhållanden? Ska man vara riktigt noga och titta på den här Tanzania-utvärderingen som jag nämnde först, så är vad utvärderingen säger är att programmet är inte hållbart. Men det är inte det samma sak som att företagen inte är hållbara. Ett program kanske inte är hållbart på grund av att det finns motstånd från den på andra håll i sida eller att man tröttnar på det och har andra alternativ. Så vad det är som är hållbart måste man vara liksom väldigt, väldigt, väldigt noga med. Vad du också säger är att det krävs långa tidsperspektiv för att förstå hållbarhet. 30-40 år kanske lite mer. Och det är ju inte så många utvärderingar som har såna perspektiv och kanske av olika anledningar svårt att ta sig modet och titta så långt tillbaka i tiden. Det får förstås också praktiska konsekvenser, för då är alla avtal bortglömda och kommer man som utvärderare och vill prata om någonting, då är det ju många som inte vet att det har funnits ett projekt överhuvudtaget och man har inte tillgång till datamaterial utan är lite beroende av välvilja och så vidare för att samla sitt empiriska material och dra slutsatser på. Man kan väl säga att utvärderingen säger en hel del om resultat, men egentligen väldigt lite om vad som är hållbart. Och ibland överskattar vi det och ibland underskattar vi det. Och det är också någonting som förändras över tiden. Vi har talat om att det behövs en metodutveckling. Så är det givetvis. Och jag har sysslat med utvärdering i många år och läst väldigt många handböcker om utvärdering. Och det är väldigt lite egentligen som sägs där om hur man tittar framåt. För utvärderingar handlar i väldigt stor utsträckning om att titta bakåt. Och de viktiga diskussionerna i utvärderingen handlar om hur man belägger kausalitet och om man använder experimentella metoder eller ej. Hur man kommer att mäta impact och så vidare. Men hur man tittar framåt för att bedöma vad som kommer att hända, det vet vi väldigt, väldigt lite om. Ja, jag tror jag slutar med det. Så gör en stöd och egentligen vad ni kommer att komma fram till med lite exempel. Tack.
Tack så mycket, Kim. Det kan bli intressant att fortsätta det här samtalet just om vilken metodutveckling som kanske behövs då.